This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej kompisar, det är Hanna här. Det känns lite svårt att spela in den här lilla snutten till er. Men jag så här ligger det till. Jag kommer behöva ta en paus från podden. Jag har behövt hårdprioritera bland allt i livet och inser att det finns inte tid just nu. Så att jag kommer ta en liten paus, så hörs vi sen helt enkelt. Puss och kram!
Nej, men då var det lördag morgon igen. Välkomna till ett nytt avsnitt av Nyans. Oavsett när på dygnet, vilken dag där ni lyssnar på det här sen. Ni hörde Hannas lilla meddelande i början, så ni vet att det ni kommer att lyssna på nu, det är mig Paula.
Och mig Kajan.
Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Det är du och jag nu ett tag.
Det är du och jag nu. Det är så det ser ut.
Ja, så nu kommer vi igen få brottas med de här känslan av kränkthet. Att vi inte räcker till. Nej, men vi, det här är ju liksom inget som någon kan påverka. Liksom, så att vi, du och jag kommer göra allra bästa vi kan för att se till att liksom, lyssnarna får den typ av avsnitt man är van vid. Och samma kvalle och lika många avsnitt och så vidare.
Precis. Mm. Det kommer inte vara någon, förhoppningsvis, någon större förändring för lyssnare mer än en röst mindre i lurarna.
Nej, vi hoppas på det. Det är vad vi siktar på.
Jag ska börja dra in med koffein här nu så att jag kommer igång lite grann.
Det är bra. Jag har tagit min jävla mage. Jag måste gå upp. När vi poddar så ställer jag klockan på 6. För vi brukar börja spela in med 7. Och så min mage måste liksom komma igång. Så nu, då har jag liksom en halvtimme av att den morrar som ett jävla lejon. Alltså det låter så högt och det är så här, det går inte att spela in när magen är så. Så måste jag dricka svinstark kaffe, sitta en stund, gå på toa, dricka jättemycket vatten. Och nu tror jag att den liksom har lugnat sig. Alltså den kan låta så högt.
Fantastiskt. Mm.
Blev du imponerad?
Jag har den här, jag vet inte om du har sett det, nya Monster.
Nej.
Med persikosmak.
Åh herregud vad gott.
Den är så god. Det är en av mina nya favoriter.
Jag älskar Monster och jag älskar persika.
Skickade jag förresten någonsin, jag tog ett, du vet, jag skickade ju bild på dig på de här prinsesstårte biskvierna. Kommer jag ihåg att skicka en bild när jag hade tagit en tugga så fick se hur den såg ut inuti?
Nej, och vet du vad det sjuka var? När du skickade bilden, Paula skickade bild till mig igår på en jävla biskvi som ser ut som en liten prinsesstårta. Och jag bara, herregud. Och så tänkte jag så här, för min initiala tanke var direkt att skriva, ta en tugga så jag får se inuti. Och eller helst när du tuggar. Och så tänkte jag, nej gud, jag måste stoppa mig själv. Så det, jag kan inte hålla på och begära sånt där. Jag kan inte vara intrusiv i ditt ätande. Så att nej, det fick jag inte någon. Men oj vad jag hade velat ha det.
Ja, och jag kan skicka den sen. För jag tog faktiskt ett kortsam på hur den såg ut inuti. För det var ju, för lyssnarna, alltså det är vanlig liksom beskrivbotten. Mm. Och sen var det en ganska rejäl klick med hallonsylt.
Ja.
Och sen vaniljsmörkräm liksom, som påminde om marsansås typ. Och sen doppad i, jag misstänker, någon form av vit chokladglasyr som de hade färgat ljusgrön så den skulle påminna om marsipan.
Oh, så jävla gott. Fy fan vad gott.
Jag har ju läskat det här nu med att våran lokala liksom, Ica Maxi tycker tydligen att det är jättekul att göra biskvier i olika roliga smaker.
Mm.
Så att när vi kör kickoffen så ska jag köpa med mig ett gäng olika så vi kan prova lite.
Jag kan ta med min kamera då så kan vi göra ett litet mukbang inspelning till våra patrons när vi smakar på dessa olika biskvier.
Ja.
Men vad var det du skrev? Det var ju helt sinnessjuka smaker.
Ja, just nu när vi var där då hade de hallon, kaffe latte, lakris, polka, de här prinsessvarianterna, päron, vanliga. Kan eventuellt ha missat någon.
Oj, fy fan vad gott.
Citron.
Ja, men det gör vi. Då får patrons ett litet klipp på när vi äter.
Ja, så ska jag köpa med lite sådana roliga.
Och så får man se inuti också.
Ja, jag har ju nämnt tidigare att de gör ju också på, under semmelsäsongen så har de också semmelbiskvier.
Ja, exakt. Det var så vi började prata om det här jävla fantastiska konditoriet.
Ja.
Ja, vänta, ska jag bara knäcka min rygg. Hoppas att ni slipper höra det. Jag har ju min fascination för kiropraktorer och när jag hade den här perioden av att titta på klipp från när man knakar olika delar. Så nu har jag börjat liksom knäcka. Jag kan liksom knäcka min ryggrad på lite olika sätt beroende på var jag spänner musklerna. Liksom.
Mm.
Nu är jag färdig.
Nu är jag färdig.
Ja.
Mm. Ja, innan vi går in på avsnittet som idag blir ett snackisavsnitt så har vi ju en liten tråkig sak att prata om också.
Oh, eller fan.
Lite tråkig sak. Väldigt tråkig sak. Oh. Om man ska vara ärlig. Och prata om. Jag tänkte, jag tror att du kände Sara bättre än jag gjorde.
Jag ska inte säga att jag kände Sara. Jag ska inte ta på mig liksom någon kompishatt alls. Men det blir ju... Sara Dahlström, fitnessfeministen, har ju lämnat oss. Och det är ju... När man har hållit på med... det här så länge som vi har med kroppspositivism och kroppsaktivism på olika sätt, så vi är ju liksom en, oavsett om man umgås privat eller inte, så är vi ju en klick av svenska aktivister som sliter med det tillsammans liksom på olika sätt, och man har varandras rygg, och man, även om man inte hörs jätteofta, så är det ju i kontakt med liksom följare och andra. Jag vet att jag pratar om det på föreläsningar och sånt, så tipsar man ju vidare och liksom rekommenderar material och liksom vänder till den här personen. Och Sara, ja, är det, ju verkligen en
Sara
sån.
Har ju verkligen varit ett sånt go-to-konto när man väl lyfter liksom att när man, träning och att vara stark och uthållig och såna här saker har ingen storlek.
Nej. Och att det handlar om så liksom, mycket mer med rörelseglädjen och att känna sig stark. Än liksom målet att gå ner i vikt. Att det finns liksom helt andra syften. Och sen har ju Sara bara varit en sån jävla liksom glädjespridare. Och liksom hennes både dans, alltså hennes dansvideo som hon gjorde i super slow motion och hennes, när hon badar, hon var ju kallbadare. Helt jävla ljuvligt. Så att det var ju... Ja, jag vaknade till nyheten tidigt en morgon, låg i sängen och grät ett tag. Och bara tänkt på Sara så jävla mycket sen. Mm. Det är så fruktansvärt sorgligt.
Ja. Och det har ju verkligen gått snabbt, för tittar man liksom, det är ju inte jättelänge sedan hon la upp sista liksom klippen som var just kallbad.
Nej.
Och där hon verkar liksom så himla glad och pigg och på väg tillbaka. Och det som jag har förstått det, som hennes pappa hade skrivit, så var det ju innan jul, blir det typ i november, någonting, som hon fick ett första väldigt, väldigt allvarligt epilepsianfall. Och sen efter det så har hon haft flera till och kämpade med det, att få till medicinering och sådär. Och eller pappan, så är det att kroppen inte orkade med de här anfallen. Att den tog stryket av det.
Mm.
Och det gör mig så frustrerad och ledsen att se också att folk inte kan låta bli att sitta och spekulera.
Mm.
När pappa har gått ut liksom att det var epilepsin och det här är jättesorgligt. Och sen ska folk ändå sitta och spekulera i att det kanske egentligen var någonting annat.
Mm. Det kan man högaktligen ge fan i.
Ja.
Jag tänker att det här liksom ska bara vara en tid. Nu har inte jag någon kontakt med Saras familj. Men att liksom bara försöka att liksom visa respekt, ge det stöd man kan och också hylla Sara, liksom hennes liv och gärning på det bästa sätt som man kan.
Mm. För... Ja, och någonstans också, vad spelar det för roll egentligen? Det vi har framför oss, eller det vi vet, liksom, det är att en väldigt ung människa har gått bort alldeles för tidigt.
Mm.
Och någonstans borde det ju kunna bara få räcka så. Liksom. Ja,
det räcker så. Jag har också tänkt på... jag vet inte om det är rätt ställe att ta upp det egentligen. Men jag vill bara liksom slänga in en sån liten passe som jag har. Jag har så otroligt svårt för begreppet änglavakt. Som man ofta pratar om till exempel, ja, men någon har klarat sig ur liksom, med livet i behåll, ur en olycka eller sjukdom eller sådär, om man pratar om änglavakt. Jag skulle verkligen bara vilja ta tillfället ett akt och be människor sluta med det, för att det gör liksom att det skulle handla om att vissa människor blir så här utsedda till att klara sig och inte på något sätt. Och att vissa liksom då har, ja, jag vet inte, jag tycker att det blir väldigt osmakligt, och att i det så kan man också liksom bara skicka en liten tanke till dem som det inte går lika bra för, som inte klarar sig, och så kan vi skippa den biten.
Nej, men jag håller med, det är lite samma när man pratar om att någon förlorade kampen mot cancer.
Ja, visst.
Eller lite där det blir nästan som, ja, en liten skuld på den som har dött, som inte klarar av att kämpa tillräckligt hårt för att vinna över cancer. Man bara, men det är inte en fråga om att vilja bli frisk tillräckligt mycket.
Nej, och det blir på något sätt så här prestationssamhället draget till sin spets. Och jag fattar det, att liksom, facear man någonting så vidrigt som cancer, så behöver man ha en... liksom, inställning till det som att det här är något jag ska besegra, och jag, liksom, att man känner att man har en kraft att påverka det liksom, för att orka liksom fighta igenom det. Men det, vi vet ju till syvende och sist att det inte är det som det handlar om i utfallet. Nej. Och att det är i att säga att man har besegrat någonting eller inte, så finns det också de som inte har överlevt sjukdomen, och precis som du säger, att man har med det i beräkningen. Det handlar inte om viljan.
Nej, och det gör ju också att man liksom får cancern att låta som någon form av levande, tänkande, beräknande grej. Och det är också lite som jag sett nu med Sara, eftersom det hon själv har skrivit då, om den här epilepsin, att det antagligen är en, eller var då, en effekt av den hjärntumör hon hade när hon var barn.
Mm.
Och de rester som man liksom inte kunde operera bort på grund av hur de satt eller hur tumören satt.
Mm.
Och det gör ju också liksom att vissa tycker att cancern vann.
Ja.
Fast liksom via en omväg. Och man bara, men det är inte så att de här små tumörresterna har suttit och liksom hållit rådslag och haft någon krigsplan och tänkt att nu jävlar tar vi henne.
Nej.
Grej, utan det är bara otroligt olycklig utveckling som blev.
Mm. Ja. Vill man, jag har gjort några inlägg på mitt konto på Instagram om Sara och också ett inlägg där man kan, där jag skriver mitt tack till Sara och där liksom andra följare också kan göra det eller liksom skriva egna inlägg. Och jag tänker att skulle jag vara anhörig så skulle det kunna vara ett fint, en liksom fin sak att ha och kunna gå tillbaka till. Att kunna gå och titta hur ens nära liksom har påverkat människor. Så känner man att man vill så får man jättegärna liksom gå in och skriva någon rad antingen på mitt konto eller på sitt eget eller hur man nu vill göra. Och man kan tagga med tack Sara. Så finns det sparat.
Precis.
Ja.
Ja.
Jag kan innan vi går in på, vi ska ju ha snackisavsnitt idag. Jag tänker att det här med, jag berättade ju lite om min virkningskränkthet. det var väl ett ordinarie avsnitt. Det kanske var ett bonusavsnitt. Oh, jag minns inte.
Jag faktiskt inte ihåg.
Jag berättade om min kränkthet i att en person hade förutsatt att jag var helt nybörjare. Och rättat mig rörande mormors ruta eller farmors ruta. Otroligt lättkränkt har det visat sig att jag är när det kommer till handarbete. Nu den här veckan så har jag varit i en jättekonstig kränkt diskussion om just virkning på Facebook. Och jag bara tänker, och nu känner min kränkthet är så här, det här måste, Paula måste få höra och säga att jag har rätt. Så att här kommer, det är en virkningsgrupp på Facebook. Jag är med i kanske 10 sådana. Där en person lägger upp ett inlägg och har 2 bilder som är märkta 1 och 2 på ett virkningsprojekt. Och där man ser att bild 1 är på liksom rätsidan av arbetet och bild 2 är på avvikssidan. Och så har personen lagt upp det och skrivit, vilken skulle ni säga är rätt sida? Rätt med stora bokstäver. Och när jag såg det inlägget så tänkte jag så här, ja, men det här är en person som förutsatte jag var kanske nybörjare och liksom undrade, ja, men var är rätt sidan? Det är inte så jävla lätt att veta. Och där jag då, ingen hade kommenterat, så jag kommenterade 1 är rätsida, 2 är avig. Nu, och då börjar det här. Och personen skriver till mig, vilken är rätt med stora bokstäver? Och då frågar jag, rätt för vad? Och personen skriver, rätt sida, som jag skrev, vilken sida av blommorna är rätt sida? Och så stora bokstäver hela tiden. Och jag svarar, ja precis, och jag undrar rätt för vad? Det finns en rätsida och en avigsida. De flesta använder rätsidan utåt, men det är också rimligt att du har den sida utåt du själv gillar mest. Tänkte jag så här, okej, det hade blivit något tok där, något missförstånd, så att nu hade jag klarat ut det. Och så skrivs det lite mer, personen fortsätter skriva rätt sida med stora bokstäver till mig. Och så till slut skrev jag ger upp. Och då skriver personen, äntligen. Tror du menar väl men blir fel när du uttrycker dig.
Va?
va? och här kommer mitt jättekränkta svar. Där jag skriver, men va? Gud, så otrevligt. Du skrev en fråga och jag har försökt på flera sätt att svara trots att du skriker i caps på mig. Det finns ingen rätt sida. Antingen väljer du rätsidan som många gör eller den sida du tycker är finast. Och sen så, ja, jag behöver inte läsa hela mer. Men sen, det fortsatte också att jag ska sluta tro att man skriker bara för att man använder caps. Så nu är min fråga, var jag otrevlig?
Nej.
Vad är det jag har missförstått?
Nej, jag vet inte heller. Alltså hade jag satt det där och de frågade vilken sida är rätt? Då hade jag också förutsatt att det här är någon som kanske inte har lärt sig riktigt ännu att se skillnad på rät eller avig och så vidare. Och så ska jag för att jag menar, när man läser i mönster och så vidare, så kommer de ju alltid liksom att kommentera på det här är rätt sida, det här är avig sida. Mm. Rätt sidan är den sidan man ska ha utåt.
Mm.
Vilket då i väldigt mycket mönster innebär att rätt sidan är den rätta sidan, så att säga.
Och sen finns det mönster där man ska snyggast. Ha avigsidan utåt i vissa mönster.
Ja, och sen finns det vissa som är dubbelsidiga, som man kan ha vilken av dem som helst, för de ser likadan ut på ut- och insidan.
Och om man frihandlar är rimligt att tänka att man tar den sida man tycker är finast.
Ja.
Och vill ha utåt.
Exakt, så det går inte att säga.
Nej.
Och är det ett mönster med tydlig fram- och baksida? Ja, men ta när jag gör sådana här mosaikvirkningar till exempel. Då är ju ena sidan har ju det faktiska mönstret på sig.
Mm.
Den andra sidan är randig. Då är det ganska lätt att säga så, men rätt sida är ju det som faktiskt
har det mönstret
visar mönstret.
Ja.
Sen blir baksidan snygg ändå i att den är randig.
Ja.
Liksom. Men det är ju inte alls samma sak som sidan med ett riktigt mönster på.
Sen visade det sig, bara för om man vill ha något facit i så här, vad fan handlade det här om? Senare la personen upp, tack så mycket med hjärtan, tack så mycket för all hjälp, för att människor svarade naturligtvis olika. Jättemånga skrev ett, jättemånga skrev två, jättemånga skrev ett eller två, jättemånga skrev som jag hade gjort, att den är rät och den är avig, väl den du tycker är finast. Personen skrev, tack, de flesta röstade på... Ja, om det nu var ett eller två som rätt sida, så då blir det den. Så personens fråga var alltså, vilken sida tycker ni är finast? Vilket är en helt annan sak.
Ja, det är verkligen en helt annan sak. Det är inte så att de som röstade på det andra hade fel.
Oh. Jag har lagt oproportionerligt mycket tankekraft på den här dispyten. Och också känt mig väldigt kränkt för att jag kände att jag försökte hjälpa till. Jag känner att det här, min nyfunna lättkränkthet rörande handarbete kommer att bli en följetong.
Ja, men det tycker jag är helt fantastiskt. Ja. Jag tror inte någon lyssnare kommer klaga heller.
Det är en osmickrande del av mig själv som jag bjuder på.
Ja, men apropå, jag tänker så här, är det en liten del som tycker att det skaver också, just för att hon skrev det blir fel när du uttrycker dig, samtidigt som hon själv uppenbarligen inte klarar av att uttrycka sig för fem öre kring vad det var hon faktiskt ville få svar på.
Nej, och när jag hade skrivit det där, jag har försökt svara på olika sätt trots att du skriker på mig i caps, då skrev ju hon sen att sluta anta att man skriker bara för man har caps, människor uttrycker sig olika. Okej,
vänner. Okej.
Ja, hörni, to be continued. Vi ska köra snackisavsnitt idag. Och för er som inte har kanske nya lyssnare i podden, så har vi olika segment eller olika typer av avsnitt. Vi har våra fallavsnitt som man hör oftast, där vi går igenom ett rättsfall. Vi har våra kuriosavsnitt där vi djupdyker i ett ämne för att lära oss mer om just det. Och vi har våra snackisavsnitt som är alltså egentligen det sista segmentet vi har i varje avsnitt. En veckans snackis som Paula tar. Fast vi gör dem längre så man får välja varsin snackisgrej. Och nu är vi ju två stycken så att vi har ju gott om tid på att snacka om varje snackis.
Ja.
Okej, vi kör igång.
Område 2, 29, återgång.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Ja, jag har lite källor förstås. Det här är olika nyhetsartiklar. Det är från Aftonbladet, det är från SVT och det är från DN. Jag har valt att prata om true crime idag, vår egen lilla genre, och mer bestämt true crime och brottsoffers integritet. Och vi börjar i en Aftonbladet-artikel, eller det är en TT-artikel från början, där rubriken lyder Elin hängdes ut på prime crime efter exets våld. Och i ingressen läser vi efter år av våld och förföljelse anmäler Elin ex-pojkvännen till polisen. När han till sist döms hoppas hon kunna gå vidare. Istället får hon se rättegången läggas ut som underhållning i den populära appen Prime Crime. Det var en total chock, det var fruktansvärt, säger Elin. Så det här handlar alltså om ett brottsoffer som befinner sig i en rättegång mot sitt ex som sen också, vad jag förstår, fälls för grov kvinnofridskränkning. Och bara en vecka efter att domen kommer så får Elin höra av en bekant att hela ljudupptagningen från huvudförhandlingen lagts ut på appen, ska vi säga, / YouTube-kanalen, för det har man också, Prime Crime. Där är hennes fall också bildsatt med bild från fuppen på hennes skador. Och på den här bilden så syns också en tatuering som är hennes. Förutom det så är både Elins och samtliga vittnens namn utskrivna med för- och efternamn. Och av någon anledning så är förövarens namn bara utskrivet med förnamn. Men hela hans namn framkommer förstås i ljudupptagningarna också. Och Elin, som förstås egentligen heter något annat, säger bland annat: "Det här är min privata grej, mitt trauma. Jag vill inte att det här ska definiera mig. Att folk ska se mitt namn där och när de träffar mig tänka, aha, det är du som blev slagen." Och det här säger hon då till Teta i artikeln. Och hon tar förstås också upp det här sjuka med att hennes anhöriga som vittnat också blir exponerade med fullständiga namn. I artikeln så står det också att Elin säger så här: "Det är så oseriöst. Man utnyttjar offentlighetsprincipen på bekostnad av brottsoffers och vittnens lidande." Och hon säger också: "Visste jag att rättegången skulle delas så här, att vem som helst skulle kunna ta del av det, vet jag inte om jag hade velat genomföra rättegången. Det var redan så många gånger jag tvivlade på om jag överhuvudtaget orkade." Lite snabbt om Prime Crime bara. Det är alltså en app som förser betalande kunder med oredigerade ljudfiler från svenska rättegångar. Det vill säga rakt av inspelningarna från det som sker under huvudförhandling. På hemsidan, när man går in där, så lyder säljtexten: "Lyssna på tusentals spännande rättegångar från Sverige direkt i appen." Man finns ju också som sagt på YouTube, där en del av materialet ligger helt öppet för vem som helst. Man behöver alltså inte betala. Inför det här så laddade jag ner appen för att kunna gå in och kika lite. Och där ligger i alla fall nu på de senaste fallen, eller en del av dem, ligger det små censureringar på bilder till fallen. De här censureringarna är i form av en liten svart ruta som täcker ögonen på personen. Medan resten av ansiktet alltså är fritt. Men på de allra flesta och också äldre fallen som ligger kvar så är det är bilder rakt tagna från fuppar. Också från vissa bilder ser ut att vara från sociala medier eller liknande. Men okej, Prime Crime får förstås möjlighet att svara på det här, på den här kritiken. Och det gör man i en annan artikel med rubriken "Prime Crime svarar, är på brottsoffrens sida". Och då är det ansvarig utgivare Johan Apel som får svara på kritiken. Så vad säger han? Jo, han menar att det finns ett stort intresse från allmänhetens sida att följa med in i rättssalen. Han pratar om hur många abonnenter de har på appen och sådär, att det uppenbarligen finns ett stort intresse. Men han säger också att man absolut är på brottsoffrens sida, att man inte har skäl att så att säga röja någon på fel sätt och att man följer de pressetiska regler som finns. Jag tänker att vi tittar lite på de här pressetiska reglerna. Publicitetsreglerna då. Dels så har vi ju, det är som en lång lista och det finns lite olika rubriker, liksom delrubriker i de här reglerna. Och vi har en av de här rubrikerna som heter "Respektera enskildas privatliv". Och vi kan läsa dem fyra regler som står under just den här sektionen. Då är det regel nummer 7. Överväg noga publicitet som kan kränka enskildas privatliv. Avstå från sådan publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. Regel nummer 8. Iaktta stor försiktighet vid rapportering om självmord och självmordsförsök, särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagt som respekt för enskildas privatliv. Regel nummer 9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. Och sen handlar regel nummer 10 om att man inte ska framhäva etniskt ursprung, kön, nationalitet och så vidare om det saknar betydelse. Och Johan Apel får ju förstås frågor om det här, närmare bestämt om hur appen visar den här, liksom hur man visar den här typen av hänsyn för brottsoffer när man också gör den typen av namn- och bildpubliceringar som Elin fick vara med om. Och på det svarar han helt enkelt, det får vi titta på. Vi har uppenbarligen gjort bedömningen i det här fallet att vi kan publicera. Om jag bara får, innan jag fortsätter, få slänga in lite värderande åsikter och reflektioner redan här. Så här, det råder ingen tvekan om att prime crime antagligen, ja, det behöver vi inte veta, men antingen så har man noll koll på det etiska regelverket eller så skiter man fullkomligt i det. Någon av de två är det ju. Det kan vara en kombination av dem också förstås. Naturligtvis finns det ingenting som motiverar den typen av hanterande av brottsoffer som man sysslar med. Och naturligtvis, helt uppenbarligen, har de inte gjort någon etisk bedömning alls i till exempel Elins fall. Det handlar om pengar och att det skulle innebära för mycket arbete att till exempel censurera namn. Det skulle behöva betyda att de ska sitta och blippa i ljudupptagningarna till exempel, vilket tar en jävla tid. Och i en applösning som är som deras så kostar det för mycket pengar. Och så här, jag lyssnar på en hel del ljudupptagningar, det vet ni ju, från rätten varje vecka. Jag sitter också och läser, precis som Paula och Hanna, personuppgifter om brottsoffer, tittar på bilder som utan tvekan är integritetskränkande. Och de är ju liksom del av en brottsutredning, de är inte del av en mediepublicering, så det filtret finns ju inte när vi sitter liksom och läser det. Och jag om någon fattar ju att det här intresset finns. Jag har det ju verkligen, och mycket av den här podden bygger ju också på att det finns ett intresse för hur det går till i rättssalen och hur rättsprocessen går till. Men det betyder ju inte att vi som har åtagit oss att göra liksom olika publiceringar på det här ämnet inte skulle behöva ta ansvar när det kommer till att i den mån det går skydda brottsoffers integritet. Och vi kan ju prata lite mer om det sen, tänker jag. Och det finns ju absolut anledning att vara självkritisk också. Men i den här podden så gör vi ju det till exempel genom fingerade namn. Undantaget då i vissa fall när anhöriga till ett brottsoffer själva har gått ut med namn och bild och liksom vill att personen som har blivit drabbad ska uppmärksammas. Eller om det liksom av andra anledningar redan är känt. Men vi kan som sagt diskutera det lite sen. Det ska också sägas att prime crime är ju långt ifrån de enda som har fått den här typen av kritik när det kommer till true crime-genren. Andra exempel är ju Rättegångspodden, det har vi pratat om tidigare. Också podden Svenska mordhistorier. Och där kritiken också handlat om att anhörigas vittnesmål spelas upp för tusentals lyssnare, ibland också i kombination med namn. Och vi har ju själva också kritiserat podden Motiv på, ska vi säga, liknande grunder. Också att det är integritetskränkande på olika sätt. Och det är också en hel del anhöriga till brottsoffer som har gått ut och kritiserat det här öppet. Bland annat Engelas mamma och också morföräldrarna till de två barn som mördades i Arboga har pratat om det här öppet. Jag ska titta lite på bara den här kritiken från rättssystemets sida. För i en annan artikel i Aftonbladet som också då rör det här ämnet har man rubriken kritik när mord blir underhållning, stötande. Och sen i ingressen står det: mord och våld blir till underhållning när ljudfiler från rättegångsförhör med vittnen och anhöriga läggs ut ocensurerat på vad som beskrivs som Netflix för true crime. Nu varnas för risken att redan rädda vittnen blir än mer ovilliga att dyka upp i domstol. Det är stötande, säger åklagare Lisa Dos Santos. Och i artikeln säger också Lisa Dos Santos så här. Hon är alltså åklagare. För mig var det hårresande att se innehållet i våra rättegångar på det här sättet. Att man får sin berättelse och sitt namn utlagt på det här sättet. Det finns inget journalistiskt syfte överhuvudtaget. Det är ren underhållning. Och det är ändå talan om grova brott med människor som fått sina liv förstörda. Det är på flera nivåer man känner väldigt starkt att det är fel. Och hon säger sen också att den här typen av publiceringar aldrig var tanken med offentlighetsprincipen, som alltså handlar om att de här dokumenten och ljudupptagningarna är offentliga för allmänheten. Och hon tycker att det är stötande att företag som Prime Crime publicerar på det här sättet för att tjäna pengar. Jag vet också att det här är någonting, och det står också i artikeln, någonting som har diskuterats mellan Domstolsverket och Åklagarmyndigheten. Och där man har kommit fram till, det har redan skett vissa ändringar, till exempel då att ljudfiler från huvudförhandling inte ska ses som allmän handling, i vart fall innan rättegången är avslutad. För tidigare var det så att de fanns tillgängliga redan innan rättegången var avslutad. Och det man framför allt lyfter är ju att det här är någonting, hela det här fenomenet är ju någonting som riskerar att påverka vittnens vilja att ens ställa upp under rättegång. Och i den här artikeln så framkommer också att man håller på att utreda, det är tillsatt en statlig utredning, jag vet inte status på den faktiskt, men om att det skulle kunna vara så att protokollen, alltså FUP:en, förblir hemliga fram tills dess att förhandlingen är avslutad. Det vill säga att som det är nu så släpps ju FUP när åtal väcks. Och då menar man också att det finns fenomen där till exempel gängkriminella kan ta del av FUP:en direkt innan huvudförhandling har ägt rum eller avslutats, och att man kan liksom genomföra hämndaktioner på till exempel vittnen eller personer som har varit delaktiga i utredningen. Så överlag är ju det här en fråga om balansgången mellan dels transparensen från rättsväsendets sida och vikten av det, offentlighetsprincipen, och då att skydda både rättsprocessen och inblandade, alltså framförallt då brottsoffer och vittnen. Jag tänker att det är jättemycket jag vill diskutera med det här egentligen. Vi får se hur mycket vi hinner med. Men det är liksom tre ämnen som jag tycker är viktiga att diskutera. Dels då så här, appar som Prime Crime och deras förhållningssätt till integritet och sekretess. Alltså hur de jobbar egentligen. Och sen också var befinner vi oss i det här? Hur jobbar vi? Hur kan vi bli bättre? Liksom, vilka avgränsningar gör vi när det kommer till integritet och sekretess? Och sen också då det här risken med att den här typen av publiceringar påverkar sånt som vittnen. Eller att, som sagt, att offentliggjorda fuppar möjliggör för till exempel gäng eller liknande att ge sig på vittnen.
Område 2, 29 återkom.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Men först så här, Prime Crime, det är ju inte den enda appen. Vi har rättegångsappen också. Det finns fler tjänster, vet jag.
Det finns ju på, inte appformat då, men på nätet finns ju Swedish FUP, eller Swefup.
Just det.
Också till exempel.
Mm. Ja, du bara nämna några. Det finns ju...
Ja.
Och liksom det, man kan säga att det är... Så här, huvudkonceptet är att man tar ju handlingar, inspelningar etc. som är offentliga. Alltså att de är offentliga betyder att de går att begäras ut av vem som helst för att det är en offentlig handling. Det betyder inte att de är postade på någon anslagstavla utan det går att begära ut. Men att man tar offentliga handlingar och liksom man hoppar över det här steget med att den enskilda personen behöver begära ut eller liksom leta rätt på vad man vill ha. Och så slänger man bara upp det. Så att vem som helst då som betalar lite grann ska kunna ta del av det. Vad tänker du kring det som fenomen?
Alltså, jag tycker att ett sätt att komma runt ett stort del av det här problemet och egentligen på ett sätt knyta an lite grann, och vi kommer ta lite mer diskussion om det här tänker jag sen i bonusavsnittet, men att faktiskt sätta in lite striktare regler kring hur saker ska maskas.
Yeah.
Att om man nu säger så att nej, men FUP ska inte längre komma ut till offentligt, utan de som behöver FUPen när åtal har väckts, det är försvaret, de ska få FUPen. Åklagaren har givetvis FUPen redan, det är de som ska ha den fram till rättegången är slut. Sen när rättegången är slut, då tar man alla ljudinspelningar och man tar FUPen, och sen maskar man allting som gör att vittnen och offer blir identifierbara. För det är egentligen liksom, och i vissa fall skulle jag säga så här, maska även vem förövaren är. Om det är i en situation där vet man förövaren så kommer man veta offret. Precis som där till exempel i bonusavsnittet vi ska göra, där det är en mamma som har begått våld mot sitt barn. Men maska alla, för egentligen är det inte relevant för allmänheten eller läsaren generellt vem det är som har gjort vad, vem det är som vittnar eller liknande, utan hur relationerna ser ut mellan vittne och förövare till exempel. Det framgår ändå, för det beskriver man att vittne A är barn till bla bla bla, eller granne med bla bla bla, eller bästa vän med bla bla bla. Så det kommer man liksom förstå ändå, utan att veta exakt vem det är det rör. Och det här liksom syftet med offentlighetsprincipen, att allmänheten ska kunna sätta sig in i och få en inblick i och förstå hur rättsväsendet funkar, det förstår man ändå när man sen läser. Och jag tror inte att någon som lyssnar på våran podd, där vi ju nu har tagit beslutet till exempel att som regel alltid köra fingerade namn, kommer säga att nej, det har varit plötsligt mycket svårare att förstå hur domen hur man kom fram till domen eller hur man har resonerat här eller vad det är som har hänt, bara för att någon som kanske egentligen hette Kalle utav oss kallas för Peter. Alltså,
nej, men,
eller
det blir,
då
det...
i de här handlingarna blir ett blipp eller ett svart streck istället.
Och det är väl det också, om vi ska liksom gå in på det här med vad vi befinner oss i, det är väl liksom det som skiljer det vi gör från till exempel prime crime. Alltså vårt, man tänker vad vårt huvud content är, så är ju inte det att dela bilder eller snaskiga detaljer och så vidare från liksom de här fallen eller namn eller så här. Man ska veta att den här skvallereffekten, det är inte där det ligger, utan vår tyngd ligger just på diskussionerna kring hur funkar processerna, vad är det för lagar, hur ser tillämpningen ut, hur resonerar rätten och så vidare liksom. Den biten finns ju inte i de här apparna. Där är det ju flashback-fenomenet. Man får veta vem det gäller, man får veta liksom personliga kontakter, personliga uppgifter, se bilder som är väldigt integritetskränkande. Och det är ju liksom, vi får ju frågan ibland om till exempel, har ni fått på den här eller målnummer eller liksom, kan ni skicka sånt? Och det gör ju inte vi av den anledningen.
Precis, och det är ju just för att syftet inte liksom ska vara att folk ska sätta sig och börja söka reda på bilder eller vem det egentligen handlar om när vi har gjort det anonymt eller sådär. Utan det är lite så här, men om man så otroligt gärna vill veta och själv sätta sig och leta i fuppen eller liknande, med den information som vi ger så kan man generellt räkna ut ändå tillräckligt med information för att sen ta kontakt med domstolen och begära ut själv.
Ja, då får man gå den gången som liksom offentlighetsprincipen har satt upp. Då får man begära ut och begära ut dom liksom, eller vill man begära ut mer handlingar så brukar man ju ofta få ett dagboksblad där det liksom, och då är det ju en innehållsförteckning typ på alla handlingar som finns. Man får begära ut ett visst antal gratis och sen så kostar det. Då får man ju gå den gången liksom. För att den gången är ju viktig i sig, för den blir ju ett filter för just det här med integriteten. Sen har ju vi också fått, precis som du sa, så har ju vi förändrat lite kring hur vi liksom tänker. Vi har ju tidigare haft tanken så här att är det myndiga personer och som fälls för grovt brott så namnger vi. Om det inte är så att namngivningen liksom också ska säga, avslöjar offrets identitet, om det är ett barn liksom, till exempel. Men vi har ju också fått ganska, den tyckte jag var väldigt intressant, vi fick ju en fråga om så här, till exempel personer som döms för att, till rättspsyk för att man bedöms ha allvarlig psykisk störning. Hur en sån, ja visst, de är myndiga och de döms för grovt brott, men hur påverkar en sån namngivning deras möjlighet till rehabilitering, till att liksom kunna tillfriskna och sen komma tillbaka och så vidare. Alltså det finns ju många sådana parametrar som är intressanta och som skulle innebära också att vi skulle behöva sitta och göra liksom otroligt djupgående bedömningar av varje fall, om man ska namnge eller inte. Och där är så här, det finns ju inget egen syfte, egen värde i att i det vi gör, i att publicera namn.
Nej.
Det kan vara en Kalle och en Ahmed, det spelar ingen roll liksom.
Ja. Nej men exakt, så därför tog vi till sist beslutet, men nu kör vi istället tvärsom, att utgångsläget är att vi inte namnger, och sen det finns ju fall till exempel där offrets familj till exempel har gått ut i media, det har skrivits jättemycket där man verkligen har tryckt på att man vill att offret inte ska glömmas bort, att han eller hennes namn ska ut, man ska veta vem det är som har blivit drabbad och hur det har sett ut och så vidare, och där generellt förövarens namn kommer med samtidigt. För att man tycker att det här är inte en person som ska skyddas, alla ska veta att det var den här personen som gjorde detta mot våran kära anhörig, och det ska inte glömmas bort typ. Den typen av fall när det då, om det då gäller myndiga personer, kommer vi antagligen fortfarande att namnge, för där alltså där blir det ju liksom, där kommer inte tillföra någonting heller att inte namnge.
Är det redan öppet säga, och det skrivits i alla tidningar, så blir det ju också bara fånigt liksom att vi sitter och fungerar. Men då blir ju det undantaget. Och då blir det de anhöriga som får liksom styra den biten. Men det är också, jag tycker att det är intressant att se hur också liksom rättsväsendet börjar ta in den här, alltså ändå genren som vi är en del i. Och se så här, hur kan vi göra regleringar för att, för det här var inte räknat med. Det här har inte varit med liksom i åtanke när offentlighetsprincipen har formulerats. Och nu måste vi titta på det och se hur vi liksom kan reglera det framöver. För så här ska det inte vara.
Nej, exakt. Och jag kommer ju snacka dumpen i mitt i min snackisdel.
Jajamän.
Men för att göra en liten liksom snabbis in mot det, så tänker jag att det är ju en sån grej vi har pratat om en del rörande just dumpen, som också blir tydligt här med liksom prime crime och de här, att man glömmer bort någonstans. Man pratar om att det är så viktigt med de här grejerna för att offren ska få upprättelse, offren ska ha rättvisa. Man ska lägga liksom skulden där hemma och lyfta skulden ifrån offer och så vidare. Och så gör man det utan att tänka på just offren. Att när man slänger upp de här grejerna gång på gång på olika sätt, utan att maskade offren också blir uthängda. Alltså, hur mår de? Vad händer här? Vi pratar ju om det i dumpenfallet, alltså just det här fallet som de gärna skryter om med pappan som de skulle ha fått fälld och liksom, där han ju faktiskt frias från anklagelsen om att ha våldtagit sin dotter, men där dumpen liksom slängde upp massor med material kring vem pappan var och hans ingående beskrivningar vad han skulle ha gjort mot sin dotter och sådär. Och sen kan man se så att, men då har det ju suttit folk och skärmdumpat det dumpen har lagt upp. Spridit det på Flashback i pedofilforumerna. Hittat pappan och via pappan kunna hitta bilder på dottern. Som man sen använder ihop med hans beskrivningar som runkmaterial. Och det är liksom så här, men hur skyddar ni offren nu?
Nej.
När ni aktivt ser till att en liten flickas eventuellt största trauma här hängs ut och används som runkmaterial av sjuka människor. Alltså,
det är den här bristen på ansvarstagande som är så återkommande.
Ja.
Och även hos prime crime, alltså hur ansvarig utgivare uttalar sig i den här artikeln när han ska bemöta kritiken, är skrattretande. Det är så tydligt att det här är en person som inte vet vad det etiska regelverket säger eller liksom bryr sig om det eller har det som en prioritering liksom i arbetet. Och också när kritiken har varit mot Rättegångspodden, Nils Bergman heter han, va? Och också motiv som han står bakom, som vi har liksom diskuterat, där man också i kritiken gömmer sig bakom dels offentlighetsprincipen, vad då, det här är ju öppna handlingar liksom. Vi gör inget fel i det, vi bryter inte någon sekretess, men också att man liksom det man faktiskt gör, där man ljudsätter dramat, alltså, och gör så här ja, men, som vi tar upp som exempel återkommande, lägger in barnskrik eller andra saker för att dramatisera, och som i motiv där man fritt spekulerar och liksom pekar ut både liksom anhöriga till offer och personer runt omkring som misstänkt eller klandervärd liksom på olika sätt, hur man gör det för den dramaturgiska effekten, eller man tycker att det är spännande, eller liksom som att det inte är liksom verkliga människor man förhåller sig till. Det är otroligt respektlöst. Och där jag liksom fullkomligt håller med om att det måste finnas någon slags reglering, eller att man i alla fall måste hålla den typen av utgivare liksom ansvariga för vad fan det är man håller på med.
Ja, exakt. Och det är ju också det här med liksom, får man med någon form av utbilda? Alltså, för jag menar, Nils Bergman till exempel, han försvarade ju tidigare när Rättegångspodden fortfarande pågick, så försvarar han ju det till exempel med att, ja, men det här är utbildande. Men liksom, lyssnar man på det, så vadå, det finns ingenting utbildande i det här. Han diskuterar inte alls någonting om hur rätten resonerar eller varför domen blev som den blev eller hur någonting har funkat. Ja.
Nej.
Eller varför det blev en paus, eller ja, vad det nu skulle kunna vara då liksom. Utan det är ju mer liksom en form av dramaturgisk minidokumentär. De här grejerna är där när han lägger liksom in sin egen röst och berättar någonting, så är det ju mer liksom för att berätta hur man säger, ja, i vissa fall rena spekulationer om vad folk tänker och känner. Men framförallt att kommentera liksom någonting om händelsen. För att i och med att han måste klippa. Det är ju oftast väldigt långa inspelningar, allt som allt, så att det skulle inte funka att bara köra inspelningarna rakt av. Utan då kan det ju vara att han klipper någonting och så blir det lite så här...
Ja, att han sammanfattar. Ja, liksom.
Han sammanfattar och sen säger någonting. Och nu har vi åklagaren, till exempel. Och så och kommer tillbaka. Liksom. Men,
nej, den utbildande delen finns
det är ju ingenting,
inte.
Nej. Och i de här apparna så finns det definitivt inte. För enda som är ju oftast en kortare fallbeskrivning som inte sällan är skriven för att väcka intresse. Tänk clickbait-varianter. Och sen är det handlingarna.
Men sen, alltså sen ska man också säga att det är inte alldeles enkelt. Jag menar, det skulle, om vi ska vara självkritiska, det finns säkert personer liksom berörda. Nu är det ingen som har hört av sig till oss eller kontaktat oss på det sättet, utan bara tvärtom. Men med att man säger, jag vill inte att ni pratar om det här fallet. Och där, det är en gränsdragning kring hur ska vi säga, hur mycket hänsynstagande man ska visa till det. Och där man helt krasst får vara så här att vi kan göra det vi det vi kan för att skydda integritet, för att behandla fallen med respekt, för att inte gotta oss i detaljer om våld till exempel eller andra liksom snaskigheter. Men där vi också får göra en avvägning i att anse vi att det finns ett värde i att prata om det här fallet för att det berör de här frågorna, och vi gör det vid liksom den formen av censur, håller på att säga, men sekretess som vi kan, då blir det ju upp till oss att så här avgöra att det här är ett fall som har skett och vi kommer prata om det därför att vi tycker att det finns väldigt viktiga saker att diskutera, alltså samhällsmässigt för medborgare att lära sig mer om eller liksom diskutera och ta ställning till. Så att det är ju, alltså det är en svår genre, för att den avvägningen finns ju hela tiden.
Precis, och jag tycker att det är därför det är viktigt att göra de här bedömningarna, alltså hela tiden diskutera igenom hur saker känns, och jag menar, det händer ju mellanåt också att vi har bett vår klippare till exempel att hej, ta bort den här lilla biten av resonemang, för att jag konstigt kommer på mig själv i efterhand att så som jag uttryckte mig blev inte bra. Till exempel, alltså det, jag vet vad jag tänkte, men hur jag hittade orden den här gången, det blev inget vidare, så kan inte du ta bort den biten liksom, för att det, så, det kommer inte göra varken till eller från för diskussionen till exempel, men det blir bättre.
Ja. Så kände jag 100% i, och det var väl förra avsnittet, eller i alla fall med Family United. Där jag, men där jag inte bad vår klippare ta bort det, för att jag backade på det i inspelningen sen också. Men där jag sitter och drar något raljant om att liksom den här personen ska inte ha vårdnaden om barn. Och där man är så här, fast där gick jag, att jag känner i mig själv att där gick jag över en gräns för vad som är... jag vet ingenting om det fall med vårdnadstvisten, jag vet ingenting om det alls. Det där var bara jävligt onödigt att liksom raljera över. Och då får man antingen klippa bort det, eller så får man backa på det och liksom be om ursäkt. Och att det är liksom den typen av ansvar... Sen sitter det säkert lyssnare som inte håller med, som tycker att vi går över den gränsen på olika sätt, och då får man ju lyssna in det och liksom väga in det i våra diskussioner som vi hela tiden har löpande om innehållet.
Och det är ju liksom så, om man undrar eller tycker att någonting har blivit konstigt eller varför sa den här grejen, alltså vi är liksom öppna för den typen av frågor eller kritik, att
Gud,
att säga det, liksom att oj, vet ni vad, där tyckte jag att ni sa någonting jättekonstigt, hur tänkte ni där eller liknande. För att ibland kan det ju vara det, just det här att man bara inte har hittat orden på rätt sätt till exempel, och får vi då en chans att, hur man säger, utveckla oss, förklara, det här var verkligen inte alls, vi förstår kanske att det här varit fel, eller i något fall, ja, nej men du har förstått oss helt rätt till exempel, men vi tar till oss att det varit konstigt formulerat eller vad det nu kan vara, så att man kan utveckla hur tankegången var, eller helt enkelt be om ursäkt om det faktiskt har blivit att shit, vet ni vad, där tänkte vi inte.
Nej.
Hela vägen.
Nej. För det är ju liksom en löpande utvärdering av oss själva som vi gör konstant, just för att vi i alla fall försöker att ta den här typen av ansvar, för att det är vi har aktuella och svenska fall. Det är så snårigt som det bara kan bli, alltså integritetsmässigt. Och där vi försöker att göra så bra vi bara kan, men där vi kommer säkerligen tabba oss liksom. Så att då, precis som du säger, så är vi fullkomligt öppna för att för den typen av kritik liksom, så att vi kan ta ställning till det. Det är ju bara jättebra. Men hörru, vi ska gå vidare. Nu har vi för fan gått upp din timme inspelning här. Vi ska prata dumpen ju.
Ja, jag tycker att jag har ju ungefär en halvtimme på mig att diskutera dumpen, så det är nog ingen fara.
Kommer du två, 29 återkom.
Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Nej, men vi ska snacka lite dumpen. Det har ju hänt lite nya... Alltså, det händer väl alltid någonting kring dumpen, känner jag. Men det är två rätt stora saker som har skett nu på kort tid. Och de hänger ju till viss del ihop. Eller snarare så, media får dem att hänga ihop. Och det första är då att Dagens ETC, eller ETC så att säga, har gjort en jättestor granskning med kring dumpen helt enkelt. Och den hjälplinje eller stödlinje som de gör reklam för. Och då är det enligt dumpen så att de får ju betalt för att lägga in en liten grej i slutet på alla sina nappvideos som de gör. När de hänger ut någon så gör ju de ett klipp där de liksom har konfronterat personen. Och i slutet på de filmklipperna så kommer upp då en reklam för någonting som heter impulskontrollen. Nej, impulskollen, förlåt. Impulskollen, som då ska vara en stödlinje. Och det finns också exempel liksom när man kan se Patrik eller Sara slänga iväg ett visitkort typ till olika så kallade gäddor. Och så säger jag åt dem att de ska ta kontakt med de här på impulskollen. Och impulskollen påstås då vara en stödlinje som också erbjuder då någon form av terapipaket. När man menar att de här personerna som då har trott sig sexchattat med ett barn, eventuellt vill ha träffat ett barn för sexuellt umgänge, våldtäkt och så vidare, att de ska kunna söka sig dit och få hjälp med sina avvikande sexuella intressen, kan man väl säga. Och när ETC börjar kolla in då vad den här impulskollen är, företaget bakom och så vidare, så hittar de bara liksom att men det är två stycken som är entreprenörer som har sysslat med travhästar bland annat, som inte har någon som helst medicinsk utbildning. Och när de hade ansökt om att få beviljas att vara vårdgivare, så blev de nekade med hänvisning till att de hade så strulig ekonomi. Och de har uträtts liksom fram och tillbaka för felaktigheter i bokföring och skatter och lite sådana grejer. Så de verkar vara liksom allmänt jätteröriga. Men trots det så startade de då impulskollen och menar att de anställer eller hyr in på timbasis psykologer och olika typer av sakkunniga personer då för att hjälpa personer med skadlig sexualitet. Men när då ETC ringer den här impulskollen och säger att de låtsas då först vara någon som dumpen skulle ha fått fast, eller som är rädd att dumpen har fått fast dem, och att De tror att de kanske snart kommer bli uthängda och de behöver hjälp och de mår jättedåligt och sådär. Så kommer de, den som svarar då på den här hjälplinjen är en utav Impulskollens ägare, alltså någon som verkligen saknar all form utav CV för att ta den här typen av samtal. Och han drar igång säljarsnack. Att om ni, du borde ju ha det här paketet, om du gör det, du ska veta att jag har kontakt hela tiden med Sara och Patrik, jag kan se till att den här publiceringen blir skjuten på, jag kanske kan stoppa den helt i och med att du söker hjälp. Jag pratar också om att Impulskollen kan hjälpa till att minimera skadan av en faktisk uthängning och så vidare och så vidare. Men det som då ska betalas är 135 000 på ett bräde. Ingen avbetalningsplan eller någonting, utan allting ska betalas direkt. Och när de då från ETC säger som lite så att oj, det var jättemycket pengar och det kommer jag nog inte ha råd med, så börjar den här sälja stilen då, liksom att hur kan du inte vilja bli frisk, hur kan du inte vilja ta ansvar för det här, att tänk om du skadar ett barn, hur skulle du må då, och liksom spela jättemycket på dåligt samvete och liksom så att det är klart att du måste göra det här. De pratar också givetvis med någon som har varit med om det här. De pratar med tre olika personer som har haft kontakt med Impulskollen och som alla har fått det här erbjudandet och också de här antydningarna om att om du betalar oss och tar vår hjälp nu så ska du få stöd att minska den här effekten av uthängningen, och vi kanske till och med kan få ner uthängningen så att den inte finns kvar på dumpen och sådär. När de sen ringer tillbaka till Impulskollen, men nu utges ju våra reporter, så blir det ju en helt annat tonläge. När det kommer till det här med att de skulle kunna stoppa en uthängning till exempel, så säger de att det skulle de inte kunna göra, men det de gör är ju då att de sitter i kommentarsfält, hävdar de då, för när de här uthängningarna sker och trycker på vikten av vård och försöker liksom dämpa ner stämningen lite granna och kanske också smyger in lite kritik emellanåt av dumpen. Vad gäller då psykologstödet så finns det ingen psykolog, utan stödet kommer i form av en mindfulness coach. Och ja, den här Impulskollens ägare menar ju som att ja, men han är jättebra, det finns ingen kunnigare på det här området. Och vi frågar kring då Anovas sån här stödlinje Preventell, så svarar de bara att men det är bara skit, de ska man inte ringa till, de är jättedåliga. Och då ska vi säga att till skillnad från Impulskollen, så Preventell drivs och sköts alltså utav personer som är utbildade och i många fall spenderat 20-30 år på att specifikt forska på och behandla människor med skadliga sexualiteter. Mm. Där pratar vi liksom verkligen expertis och sakkunnighet. Och det här sitter de och bara, nej men det är bara skit. Och det handlar ju också om pengar. Preventell är ju gratis, det ingår ju i landstingsvården eller regionsvården så att säga, för att alla ska kunna söka, för att det är så viktigt att alla ska kunna söka och få hjälp, medan Impulskollen uppenbarligen då inte är gratis. ETC sitter tyst bredvid när en av de här männen ringer till Impulskollen och pratar om att han inte tycker att han har fått någon hjälp, att han är jätteorolig och undrar vad han liksom egentligen får för de här pengarna. Och det bräs på igen om hur viktigt det här är, att han ska lita på den här mindfulness coachen och att ja, de kan slänga in några extra terapitimmar liksom, så om det kan få honom att må bättre ungefär. Alltså det är så tydligt liksom, bara insäljar, men säljsnack. Mm. Av värsta sort liksom. De provar flera gånger och de har andra som provar och alla kommer bara fram till den här ägaren, till den här säljaren, när de ringer impulskollan. När det är en som ringer och hävdar att han är jättesuicidal och mår jättedåligt just nu och är livrädd för vad som ska hända, då står ägaren och pratar ifrån en stimmig bar. Och säger bara saker i stil, men nu tar vi det lugnt, det här kommer gå bra, vi har gjort det här hundratals gånger. Ring mig imorgon så tar vi det här vidare. Och bara var beredd på att du ska betala. I princip. Ja. Och det sjukaste med hela det här kan jag tycka är liksom att, alltså, dumpen givetvis, eller jag, Sara, hävdar ju dels att det här inte stämmer, såklart, att det visst finns andra inblandade, att hon minsann vet om gäddor som har psykologkontakt som har varit jättebra via impulskollan, vilket är uppenbar lögn, det är bara skitsnack, för om det nu stämde, varför erbjöds ingen av de fiktiva personerna som ringde impulskollarna faktiskt att prata med en psykolog? Varför blev alla bara erbjuden att prata med den här mindfulness-coachen? Som inte är psykolog, ska tillägga. Mm. Som inte har någon egentlig terapiutbildning. Alltså,
vem som helst kan bli mindfulness-coach.
Vem som helst kan bli mindfulness-coach. Mm. Han är inte kurator, han är inte psykolog. Psykolog är en skyddad titel. Mm. Men de menar på liksom att det här är lögner och att det visst finns ett bra stöd och så vidare. Men kan inte presentera någon som helst belägg för det. Och bland Dumpen-fans så försvaras ju det här otroligt mycket, bland annat med att jag skiter väl i om en pedofil blir av med pengar. Det kan de gott ha, whatever, liksom. Och det jag får som problem med det är liksom inte kan förstå att folk inte fattar. Så att, men här har vi nu människor som faktiskt vill försöka söka hjälp, som inser att de står vid ruinens brant, som inser att jag är på väg att skada någon, det här håller inte. Mm. Som får det wake-up-callet av att åka fast för Dumpen. Och det kan vi säga, det är väl i princip det enda bra som Dumpen gör. Tyvärr är det alldeles för få som får den här effekten på. Mm. Av att åka fast av Dumpen. De allra flesta blir bara mer försiktiga och fortsätter på samma sätt ändå. Mm. Men de som faktiskt ändå vill söka hjälp, som blir så att okej, jag ska söka hjälp, jag vill inte skada någon, jag måste backa från det här, jag måste kunna ta mig ur det här. Istället för att få hamna hos några som kan de här grejerna, som är sakkunniga, som sitter på expertis, som har utvärderat och provat olika typer av behandlingar och därför vet vad kan funka för att faktiskt komma åt det här, för att du inte ska skada någon och så vidare. Istället för att få komma till dem genom att man försöker pusha alla att söka hjälp hos Preventell, så hamnar de hos regelrätta klåpare som bara är ute efter pengar. Mm. Och jag begriper inte, hur kan man inte se faran där? Med att de här personerna istället för att få den hjälp de behöver blir barskrapade och står i exakt lika stor risk, om inte större, att faktiskt börja skada någon. Mm.
Hur kan man göra det och samtidigt med straight face säga att det man jobbar för är att barn inte ska bli utsatta?
Mm.
Det är en ekvation som inte går ihop. Du gör det svårare, du omöjliggör för personer som faktiskt vill ha hjälp att få den.
Mm.
Vilket är så allvarligt som det bara kan bli.
Ja, men det är helt oförståeligt hur man kan liksom hävda det här gör vi för barnen. Ja, men då så, då borde ni också ligga i ert intresse att stödet som ges verkligen kommer från personer som vet vad de sysslar med och inte ormålig försäljare. Alltså det,
det är också 100% tydligt att Dumpen gör det här med utdelningen av de här jävla visitkorten och liksom pushande till impulskollen för att kunna täcka sin rygg i fråga med liksom kritik om just det här med behandling och vad gör ni liksom preventivt för att de inte ska utsätta någon annan och så vidare. Det är bara för att kunna liksom täcka rygg för det. Och sen när man skrapar lite grann på ytan så ser man hur jävla ihåligt det är.
Mm. Exakt. Och det är ju, jag menar, innan så har de pratat om att de har haft en stödlinje och fått kritik för den, för att när folk har ringt till den stödlinjen så har det visat sig att det är Sara som svarar. Och hon hävdar att när det finns andra som sitter här som är psykologer och liknande, men ingen har någonsin fått tag på någon annan än Sara när de ringde den stödlinjen. Och sen för ungefär ett år sedan då slutar de med sin egen stödlinje och så börjar de göra reklam för den här istället. Och det blir ju ett sätt att säga, nej men titta här, nu var ju inte nöjda med vår egen stödlinje, så här kommer, nu har vi hittat proffs som får sköta det här. Och ingenstans liksom kan de motivera, men varför gör ni inte bara reklam för Preventell? Varför pushar ni dem inte bara att ta hjälp av Karolinska? För där finns det ju inga pengar.
Nej.
Jag tror att det är så enkelt det är. Men precis efter att den här grejen kom ut så kom ju också nyheten då att nu är det en person, den första hittills, som väljer att driva ett civilrättsligt mål och faktiskt stämma Sara för förtal. Och att man stämmer Sara är ju för att hon är ansvarig utgivare. Så det är ju hon som egentligen är den som står för att lägga ut allt material på Dumpens hemsida. Så att det är henne man stämmer. Och den som stämmer är en person som hängde ut som då, vid tiden för det här, var anställd av polisen. Vilket givetvis gör att det blev en jäkla fjäder i hatten för Dumpen. Att säga, kolla här, nu har vi tagit någon som jobbar inom polisen. Och hans fall är ett till utav de här vi var inne och kritiserade på tidigare, där det är lite så att ja, fast vet ni vad, det här är inte så jävla tydligt att det handlar om en person som är ute efter att få våldta barn.
Nej.
I synnerhet inte sett och till vad han faktiskt jobbade med för tiden utav den här händelsen. För det här, när man tittar i chattloggarna så blir han kontaktad av någon som börjar prata lite grann och han börjar prata tillbaka lite. Personen berättar att en 14-årig flicka. Och han blir avvaktande och vill inte prata. Hon frågar om de inte kan ses, han säger nej. Hon frågar igen, kan vi inte ses, han säger nej. Gång på gång så säger han nej, han vill inte ses på grund av hennes låga ålder. När hon försöker föra in det på sex, han vill inte prata sex på grund av hennes låga ålder. Och den här liksom fiskaren blir ju allt mer aggressiv, eller hur man ska uttrycka det, men liksom på i att dra in samtal till sex, i att dra in samtal till att de ska ses och så vidare. Och till sist så säger den här mannen att okej, vi ses. Givetvis tycker Dumpen upp och sen blir han uttänkt som någon som vill våldta barn. Och jag är jätteintresserad av hur den här rättegången kommer gå, för att Det var någon som skrev det i haveristen och sånt där, att det hade ju varit intressant att se vad som ska hända om han under rättegången säger liksom att nej, men jag gjorde det här för att jag ville få chansen att sätta dit Dumpen nu. Jag fattade att det var Dumpen för att en 14-årig skulle inte ligga på det här sättet. Jag tyckte det var märkligt liksom. Och som någon som anställd inom polisen så blir jag nyfiken på hur Dumpen faktiskt agerar. Så att när vi skulle ses, att jag sa ja till att ses, var för att jag fattade att det var Dumpen hela tiden och att jag aldrig skulle träffa något barn. Alltså, för hur ska Dumpen kunna bevisa någonting annat? Hur ska de kunna hävda någonting annat än att det skulle kunna vara fallet? Med tanke på hur många gånger han sa nej till de här grejerna.
Men stämningen handlar för, är det förtal då? Eller?
Men stämningen handlar om förtal, så det spelar egentligen ingen roll. Men det hade ändå varit intressant grej att se. Stämningen handlar som sagt om förtal. Och där har vi gått in i dem flera gånger förut. Att det spelar ju ingen roll huruvida det är sant eller inte med de här grejerna. Sara Nilsson har givetvis uttalat sig om det här också. Och menar ju där att hon tycker inte att hon har gjort något fel. Hon tycker att om man inte kan få hänga ut män som sexchattar med barn och vill träffas och våldta barn, då är yttrandefriheten ett skämt. Då är den hotad. Hon tycker att det är väl intressant att se vad den här rättegången kommer leda till, men hon tycker inte att hon har gjort fel. Mm. Och i Sundsvall Tidning så blir hon intervjuad också om det här, och då frågar de också om det här med uthängningen och impulskollen, att men, hur är det med det här då, liksom att man kan få sin uthängning borttagen. Skulle det kunna vara, liksom, om ni nu blir fällda, skulle man kunna vara en sån här grej? Och då menar hon liksom att nej, men det skulle absolut inte hända. De uthängningar de tar bort, det är typ de som har tagit livet av sig. Och där menar hon på att men då finns det ju inget skäl längre att ha uthängningen kvar, för det är ingen person som utgör något hot för någon längre. Och sen säger hon, och det här tycker jag är så jävla intressant, för sen säger hon att nej, det de kan göra när de har en kontakt med impulskollan, det är att pausa en uthängning för att säkerställa att den här gäddan kommer klara av att bli uthängd. Och det kan vara att de pausar i veckor, de kan pausa i flera månader. Mm-hmm. Och där bara, aha, okej, okay, men vet du vad? Nu faller ju hela din argumentationskedja för varför de här uthängningarna behövs. Mm. För varför behövs inga barn skyddas under de här veckorna eller månaderna då personen inte blir uthängd?
Mm. Vad är det som har ändrats då?
Vad är det som ändras nu? Vad är det som gör att ni tror att ni kan ha sån koll på den här personen att han inte skulle kunna utgöra en fara för någon under tiden ni inte hänger ut honom? Mm. Vad är skillnaden liksom?
Men, och hur hanterar man då fallen där personerna inte har kontaktat impulskollen? Gör man den bedömningen då också, eller?
Ja,
där pengar
exakt.
Inte är inblandat.
Ja, och vem är tillräckligt kunnig då att kunna tala om den här personen skulle klara av en uthängning, den här gör det inte? Mm. Hur gör man om personen säger att, vet du vad, jag har kontaktat Preventell för att ta itu med det här, jag mår jättedåligt, snälla, gå inte ut med den här uthängningen. Kommer de att tro på det? Eller kommer de att säga att, vet du vad, du kan inte bevisa att du har kontakt med Preventell, så det skiter vi att du säger. Mm. Alltså...
Nej, men det har ju varit hela deras grej, att de skiter i förövarnas mående. Det är inte det de bryr sig om. Så det är ju väldigt konstigt att det plötsligt, när det är hundratusentals kronor inblandade, spelar roll.
Mm. Exakt. Det går verkligen liksom inte ihop. Ja, vi får se när den här rättegången blir av. Det kommer väl dröja ett litet tag. Anledningen till att det här är det första, den första som faktiskt anmäler, har ju att göra med då att det måste drivas som sagt civilrättsligt som ett förtalsmål, vilket innebär att skulle nu den här mannen förlora, så kommer ju han bli skyldig att betala Saras rättegångskostnader och sina egna. Och man räknar med liksom att en förlust kan gå loss på runt en halv mille. Liksom. Mm. Så det är inte konstigt att ingen har velat driva det här innan. Åklagarmyndigheten har givetvis koll på dumpen, men de har liksom sagt att de drar sig för att driva ett mål här. Även om någon skulle komma och vilja anmäla, av den enkla anledningen att dumpen har utgivningsbevis. Och ska de då fällas för detta, så handlar det liksom inte bara om att det ska vara ett förtalsmål, utan det måste också bli ett tryckfrihetsbrott. Och där är kraven mycket, mycket högre än för ett vanligt liksom förtalsmål. Så att den är liksom knepig. Jag skulle gissa på att det den här anmälan har gjort nu, det är alltså att gå på när Sara publicerar och skriver i Dumpens Facebook-sida och på sina privata kanaler. Mm. För hon delar ju alltid när de gör en uthängning, så delar hon ju det alltid med egna åsikter eller kommentarer privat också, eller på sin Facebook och sådana saker. Och att man därmed kan gå runt att vad som står på dumpen.se är en sak, för där finns utgivningsbeviset. Men vad man sen sprider därifrån till helt andra plattformar, att det då skulle kunna vara det som utgör förtalet.
Alltså det blir en intressant fråga att diskutera rättssäkerhetsmässigt med framförallt just dumpen där det utkristalliseras. Att man tänker upp sig med den här ansvariga utgivaren. Man har så, ska vi kalla det, liksom delikata ärenden där det verkligen ligger i de uthängda personernas intresse att inte dra mer uppmärksamhet till sig. Och vi har att det handlar om civilrättsliga mål i liksom den största delen, vilket betyder att du behöver sitta på en ekonomisk liksom trygghet, vilket vi väl generellt kan säga att de här uthängda personerna inte gör. Där dumpen å sin sida har otroliga möjligheter till bara ekonomiskt kapital för att liksom täcka upp den typen av rättegångar. Det är en de har hittat ett jävla kryphål som inte känns inte jättebra. Alltså det känns som att vi borde kunna ha bättre sätt att hantera det här.
Precis, och det känns ju som att själva syftet med utgivningsbevis och skyddad press är ju inte för att pressen ska kunna kringgå lagarna.
Nej.
Egentligen kan jag känna, och det finns ett skäl till att vanlig media, DN, Aftonbladet och så vidare inte hänger ut på samma sätt. Och där det är någonting som där det blir ofta frågor om så här, varför blir den här personen namngiven men inte den här till exempel. Och där standard brukar vara lite så att ingen namnges egentligen i regel fram tills dess att domen har fallit. Och de har blivit fälld. Sen kan det ibland vara att personen namnges tidigare. Men då har det oftast att göra med att personen själv till exempel har gått ut och pratat om det här gäller mig.
Ja, och då har man ju ofta det här också att man hänvisar till allmänintresset och så, vilket man liksom kan göra. Men det handlar ju också om att annan vanlig media förhåller sig till det pressetiska systemet som man har. Det som jag var inne på i min prata också, som man liksom har, ska vi säga, skrivit upp sig på att man följer, och där man kan bli klandrad på olika sätt, inte av svensk domstol utan andra liksom instanser som ska reglera det här pressetiska systemet. Så är man en aktör helt utanför det som skiter fullständigt i vilket som dumpen gör, men då är ju de i det här kryphålet. Och där det känns som att rättssystemet är så här, vad fan, det här brukar ju regleras liksom på annat sätt, men de här skiter ju i det.
Och då har... Ja, de är ju inte med i mediernas etiska nämnd, och det är ju lite samma förfarande, vad heter det, Exakt 24. Han var ju med i det. Blev klandrad så jävla ofta för att han faktiskt bröt mot de pressetiska reglerna och hängde ut folk på sätt som inte är försvarbart. Liksom. Så han lämnade ju det för att sluta bli klandrad, för att man kan bland annat behöva betala vite. Så att han gick ur det, just för att då kan han fortsätta precis hur han vill. Han har sitt utgivningsbeslut, och då har vi liksom samma situation igen. Med skillnaden att det han hänger ut är ju folk som han anser vara då vänsterextrema på olika sätt. Medan stumpen hänger ut pedofiler. Eller det de menar är pedofiler. Så att, ja.
Nej, men det blir, och det känns som att liksom en tendens att just den här lilla liksom klyftan man hamnar i, att då är vi typ i USA med där den som har råd att pröjsa den fetaste advokaten liksom vinner. Där vi har en sån ekonomisk ojämställdhet att det inte blir rättssäkert alls. Och det känns inte bra. Alltså man måste ju kliva in och reglera det här på något sätt.
Ja, för det är ju lite så här allmänintresset. Ja, men vet ni vad? Det är inte i allmänintresse att Nils Karlsson i Uddevalla sexchattade med en 14-åring. Det är inte, och det är precis så, den vi tog upp i en snackis med han som hade letat upp och sen börjat skriva med en mindreårig patient. Alltså det, att det händer är ju fel, det medias liksom grej där var det som var viktigt var ju att man lyfte att det här hade hänt, hur förhåller sig egentligen kommunen och regionen till de här grejerna, varför får han fortsätta jobba med utsatta ungdomar och så vidare. Mm. Sen vem han exakt var, det är ju helt jävla orelevant för någon som typ sitter i Luleå. Mm. Utan där får man ju så få trycka på att men det måste finnas bättre internsystem mellan kommuner och regioner och så vidare, att kunna flagga sådana här personer så att de inte bara kan flytta till en annan kommun och så fortsätta på samma sätt igen så länge de inte har blivit dömd för någonting.
Nej, men och det som är väldigt viktigt att slänga in när man pratar om allmän intresse så är inte det som det kanske för många låter, att det är något som väldigt många gärna skulle vilja veta. Det allmän intresse handlar inte om liksom skvaller eller den typen av liksom intrikata detaljer som många gärna skulle vilja ta reda på. Det är inte det allmänintresse betyder, utan allmänintresse är ju något som bedöms vara viktigt ur liksom samhällsperspektiv. Det finns ju kriterier som ska klassas in som för att det ska vara berättigat som allmänintresse. Du ska kunna motivera det.
Mm. Precis. Och där till exempel kan man till exempel säga att ett allmänintresse kan vara att skriva om hur statsministern har bakgått ett mord.
Mm.
Alltså det skulle ju kunna vara ett av allmänintresse för att det här ska ju vara våran högsta representant. Ja. Och då är det klart att det blir ett intresse för hela allmänheten att vet ni vad, den här personen kan vi ju inte välja igen.
Nej.
Han är ju farlig, han är inte bra. Han kommer antagligen sitta i fängelse nu för en lång tid framöver. Alltså det är någonting som är ett allmän intresse.
Mm.
Att bara snaska i att någon mellanstadielärare är en idiot. Alltså det,
nej, det är något annat.
Det är skvallertackefasoner, det är inte allmän intresse.
Jag tänkte kunde försöka hitta något roligt att läsa bara. Vi kan läsa på ledarna, alltså Sveriges chefsorganisation. Och så, vad betyder allmän intresse när det gäller visselblåsning? Och då skriver man, för att det ska finnas ett allmänintresse krävs att missförhållandena angår en krets av personer som kan betecknas som allmänheten. Lagen ger normalt inte skydd när det gäller rapportering av sånt som endast rör den rapporterande personens egna arbets- eller anställningsförhållanden. Och det här är ju anpassat då på visselblåsning, men det är ju samma resonemang som man kan tänka rör allmänintresse ur ett liksom bredare perspektiv också. Det räcker inte att det här rör en individ och personerna runt den. Det är inte det som är tillräcklig grund. Liksom.
Nej. Exakt.
Ja, men det där förtalsmålet längtar vi ju efter att sätta tänderna i.
Det kan vi vara så säkra på att det kommer vi följa upp och hålla koll på.
Område 2, 29 återkom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Ska vi avsluta med en liten tease inför vad veckans bonusavsnitt kommer handla om?
Mm.
Vi kommer ju att gå igenom ett fall som, det är liksom inte ett sånt här stort i medierna uppmärksammat fall. Det är inte den typen. Utan det här rör, ska vi säga, ett mer vardagligt fall som rör föräldrar, barn och då barnmisshandel. Och också den här nya lagen barnfridsbrott som vi har pratat lite om. Men ett fall som har väldigt intressanta liksom, diskussionsämnen kring sig, tycker jag. Det kommer också handla, tänker jag i alla fall, att jag vill prata om lite om synen på barn på spektrat och synen på auktoritärt föräldraskap och hur långt det sträcker sig, till exempel. Vilka rättigheter.
Jag hade saker jag studsade på i både domen och fuppen kring de här grejerna. Så att det finns många saker att diskutera kring det här. Det är ett litet fall kan man väl säga. Det var kort dom, kort fupp. Men ändå fyllt med intressanta grejer att diskutera.
Ja, och jag vet att just det här med synen på MPF och också synen på auktoritärt föräldraskap också i förhållande till MPF är någonting som både du och jag tycker är jävligt intressant. Så att där kommer vi nog landa en del.
Jag misstänker det.
Ja, det får ni inte missa på torsdag.
på torsdag. Bli Patreon så, om ni inte är det så missar ni inte det avsnittet, och ni får också direkt tillgång till alla våra tidigare Patreon-exklusiva avsnitt. Vi är snart uppe i 70 Patreon-exklusiva.
Blir du Patreon idag?
Jag räknar med
det
innan jul så når vi 100 ordinarie avsnitt. Ja.
Fattar det, man har hittat vår podd nu, och det är några som skrivit till oss och sagt, gud fan, har jag precis hittat er, hur har jag kunnat missa, nu har jag lyssnat i kapp alla avsnitt. Tänk då att du blir Patreon och bara boom, typ 70 avsnitt till.
Ja.
Om ungefär en och en halv timme.
Ja. Alltså, jag såg ju någon nyligen som skrev det, att jag precis hittat podden och började lyssna från början. Och så hör någon annan av våra allra första lyssnare som kommenterar bara, gud, jag är så avundsjuk på dig som får börja från början och lyssna på allting, och det är nytt.
Yep.
Jag tyckte det var så gulligt.
Ja, jättegulligt. Det finns en hel del, och jag måste säga att några av våra absolut bästa avsnitt är ju bonusavsnitt.
Ja.
Det finns, vissa guldkorn har vi liksom sparat till våra Patreons, så att det finns att ta av.
Mm. Det gör det verkligen. Ja, men då så. Då hörs vi igen på torsdag. Vilket för mig och Kajan blir att vi hörs igen om en 10 minuter sådär.
Ja, kiss och kaffepaus. Toppen.
Ja. Hej då.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.